There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
För 1,5 år sedan så spelade jag in ett antal poddavsnitt som inte blev släppta när andra saker hände i livet som fick lov att prioriteras före inredningspodden. Men idag släpps äntligen ett av de avsnitten där Maria Soxbo gästar. Hon är journalist och jobbar idag med hållbarhet på många olika sätt, bland annat genom föreläsningar, blogg, podd, böcker med mera. Vi pratar om hur mycket inredning vi faktiskt konsumerar i Sverige och om vi bryr oss om varifrån den kommer. Hon har också skrivit boken Ställ om, men hur har det fungerat i praktiken att för henne själv göra den omställning hon skriver om? Och speciellt då med tanke på inredning, renoveringar och så vidare. Välkommen till inredningspodden Maria Soxbo.
Tack snälla för att jag får vara här.
Äntligen.
Ja, äntligen. Jag lyssnar ju, så jag är liksom så här, åh, det är så spännande samtal tycker jag.
Ja, och för några veckor sedan så var jag på klimatfrukost som du och Emma Sund ordnade på inredningsmässan Formex. Mm. Och jag brukar gå på dem när ni har haft dem innan pandemin. Men den här gången så pratade ni om trender och hur inredningsvärlden kommer att se ut i framtiden. Mm. Och jag tyckte det kändes som att efteråt så bara kände jag att jag måste få med Maria prata om det här. För det är ju något som berör oss i högsta grad.
Mm. Ja, men verkligen så är det ju. Alla branscher måste ställa om och inredningsbranschen har väl kanske halkat efter lite grann jämfört med mode. Sen är ju mode fortfarande en smutsigare och mer utsläppskrävande bransch för att den är så gigantisk liksom. Men där har vi ändå börjat nosa på liksom kurerad second hand och hyr garderober och allt sånt här som är på gång. Och riktigt det snacket finns inte riktigt i inredning än, kan jag känna. Så att jag hoppas ju på att det händer något, för det vore ju jättehärligt om inredningsbranschen bara gick före och visade vad mycket möjligheter det finns i det här. Mycket affärsmöjligheter om inte annat.
Men du började ju arbeta som journalist inom mode, du var chefredaktör för en tidning. Hur kom det sig att du ställde om vi säger så?
Ja, men det är väl som för alla, tänker jag, att det blir som en resa, att det börjar gradvis. Det blir som en trestegsraket eller någonting sånt. Jag tyckte det var jättekul att jobba med magasinsbranschen. Den är kreativ och det är jättehärliga människor och det är liksom mycket färg och form och roligt så. Men det började väl lite så här skava i att det kändes som att i och med att det är pressläggning på magasin så var ju jag trött på trender innan de ens var i butik. Och då börjar man inse hur fort det går. Mm. Och i början på 2000 när jag började jobba med det, då var det ju framförallt mode som var så snabbt. Inredning var inte riktigt så snabbt. Och då började jag lite så här söka mig mot inredning mer än mode, för att jag kände att det är lite lugnare tempo. Man är inte konstant missnöjd med allt man äger. Men sen började ju inredningstempot också öka. Att vi har mer och mer kollektioner och liksom allt det här som modevärlden har. Limited editions och köp nu och sådär. Så det började skava mer och mer. Och sen blev jag förälder. Och det är ju alltid en brytpunkt på något vis. Man börjar tänka i nya banor. Och då kände jag väl att okej, vänta nu. Nu har jag ett ansvar för två andra människor här som liksom ska leva i en värld. Vad är det vi kommer att lämna över till dem? Och så börjar man grubbla lite på det. Och så går det några år och man börjar skriva lite mer om hållbar inredning i sin blogg och sådär. Så att det var väl liksom gradvis någon slags övergång till att jag kände att jag ville ta lite mer ansvar för vad jag sände ut. Mm. Och sen var väl den stora brytpunkten då 2018, den här jättevarma sommaren när det brann i hela Sverige nästan och sådär. Att jag då kände, okej, nu är det lite skarpt läge redan, att klimatförändringarna är inte något som sker år 2048, utan det är ju här. Det börjar ju förändras nu. Och efter det startade vi då Klimatklubben den hösten. Mm. Och från och med dess har jag ju liksom jobbat med klimat, och det är ju 4 år sedan nu. Så att där och då började jag ju verkligen, jag slängde ut inredning i princip ur min min blogg och sådär. Skriver hellre om vårt förhållande till saker än hur vi inreder. För jag känner att det finns ju också så många inredningsbloggar och många gör det ju jättebra att det handlar om second hand och sådär. Men jag känner att min blogg behövs på ett annat sätt från och med nu. Liksom.
Och det har ju fått ett väldigt stort engagemang, för klimatklubben växte ju lavinartat.
Ja, verkligen. Just den hösten tror jag det var många som kände att det blev allvar fortare än man trodde kanske. Och att man då bara började söka sig till var kan jag prata med folk om det här. Och då dök vi upp där liksom i precis rätt tid. Så att det är en väldig engagemangsgenerator kan man säga. Och det är väldigt givande att jobba med det också. Att känna att ja, men jag försöker göra något för att förändra situationen. Minska skavet liksom.
Vem vill du helst lyssna på i inredningspodden? Finns det någon person som du tycker skulle passa perfekt som gäst här i podden? Eller finns det ett ämne som du skulle vilja veta mer om som du tycker att jag borde ta upp? Skicka ett meddelande i så fall på Instagram eller mejla mig på info@johannahulander.se. Och är du ny lyssnare så tänk på att det finns närmare 150 avsnitt att lyssna på i arkivet. Det som de som lyssnar inte kanske känner till, det är att du också är författare och har precis i dagarna gett ut en bok som heter Ställ om, allt att vinna på ett klimatsmart liv. Och det var lite kul, för det var som du sa i något annat sammanhang, att det är liksom en klimatbok med positiv vinkel.
Det känns otippat så här mitt i klimatkrisen.
Kan du berätta hur du tänkte kring den här positiva vinkeln?
Ja, alltså jag skrev ju en bok med Emma Sund och Johanna Leijman, mina medgrundare i Klimatklubben, för 3 år sedan, som heter Gör skillnad från klimatångest till handlingskraft. Och den är väldigt mycket där biffen, bilen, de här stora utsläppspuckarna i ens liv. Och det handlar om liksom att vi måste börja prata om det här med klimatpåverkan och liksom väldigt mycket så här konkreta tips. Och sen då, den gavs ut på Norstedts och min redaktör där började höra av sig för ett år sedan ungefär. Och sa, allt det här du skriver om på Instagram, ni pratar så mycket där. För jag skriver mycket så här, jag kanske skriver ett inlägg om tid, hur vi ser på tid. Och så blir det en jättebra diskussion. Och jag har ju gjort det mycket för min egen skull, att jag vill stöta och blöta det här i mitt huvud. Och så sa hon, det är typ en bok här i kommentarsfältet någonstans. För att det märks att folk går igång på att tänka i de här banorna. Sen tog det, jag vet inte, 8 månader kanske innan vi hade riktigt formulerat vad själva bokidén var. Men vi landade i just det där att om vi nu måste få med alla på tåget på något vis. Då är det lättare att komma med en morot än en piska. att vi är ju trots allt uppväxta i en tid, jag är född 77. Min generation har ju liksom haft allt serverat från start. Visst, klassskillnader i samhället och så vidare, så vissa har haft det tuffare, men vi liksom fick internet, allting har bara serverats så åt oss. Så att vi är ju liksom, ja, vi är uppväxta med att tänka ganska egoistiskt skulle jag säga. Och nu när det börjar pratas om klimatkrisen, och det pratas väldigt ofta om den på ett negativt sätt, alltså vi måste ställa om, vilket är sant såklart, men då tänker nog ganska många, jag vet vad jag har, jag vet inte vad jag får. Och så blir det ett motstånd liksom. Och jag ville lite vända på det där och visa att förändring behöver ju inte vara till det sämre. Det kan ju mycket väl vara till det bättre också. Förändring är ju bara att någonting händer. Det är ju inte liksom en utförsbacke ner i någon slags avgrund per automatik. Och jag tror också att vi har en tendens att se på vår samtid med överdriven positiv blick. Att vi tänker just så här, men jag kan resa mycket, jag kan shoppa mycket, jag kan köpa vad jag vill och liksom det finns Klarna och avbetalning, allt är så smidigt och jag vill ha det här liksom, jag vill ha den här möjligheten att förnya och uppgradera.
Det där du kallar för villhöver.
Villhöver. Jo, exakt. Ja. Och det är ju inte mitt ord, jag ska inte ta åt mig äran för det, men just det här att vi istället för att se till behov går väldigt mycket på bara instinkt att oh, jag vill ha den, var fin, eller någon annan har den, jag vill också ha en sån. Och det vi glömmer lite i allt det här är väl just att all forskning kring lycka visar ju att det inte är prylar som gör oss lyckliga. Det är inte att ha 1000 val som gör oss lyckliga. Vi blir nästan mer olyckliga av att det finns så himla mycket att välja på. För det är svårt att sortera. Vi är högt belånade. Även så här, på 50-talet så tror jag man... Då var det ju många familjer som hade bara en familjeförsörjare. Att mannen jobbade och kvinnan tog hand om familjen. Och vi vill ju inte tillbaka till det, för kvinnor vill också jobba. Men det är ju ganska fascinerande att det räckte med en lön för att försörja en hel familj. Ofta med fler barn än vi har idag. Mm. Och nu är det nätt och jämt att 2 heltidslöner räcker. Vi är väldigt på marginalerna hela tiden för att vi köper väldigt dyra bostäder och vi konsumerar väldigt mycket och liksom skuldsättningen ökar. Och med det här kommer en stress och så blir det psykisk ohälsa och mycket utbrändhet och så vidare. Allting är så uppskruvat liksom. Och jag tror att det vi låter med boken är väl lite att så här, om vi börjar se på samtiden med lite mer nykter blick så kanske vi märker att fast så himla bra är den inte. Det kanske är läge att börja förändra saker för allas bästa, inte bara för klimatet. Utan vi har ju byggt en värld som går i ett tempo som inte människokroppen är anpassat för.
Mm.
Och jag tror att det finns mycket att hämta i det där att... Sänker vi tempot så hinner vi mer med det här som vi kanske vill göra också. Alla säger ju, jag har inte tid. Jag har inte tid att träna, jag har inte tid att lära mig att sy. Jag har liksom, för att allting går så fort och livspussel och ekorrhjul och sådär. Mm. Så jag vill väl bara någonstans att vi lyfter blicken lite och ser att så här, men okej, allt är inte perfekt idag på många sätt. Och vi har kanske väldigt mycket att vinna på att förändra saker.
Mm. Har du tagit till dig av det du... Alltså i din egen situation, har du, det nu när de här frågorna kommer upp så tittar man ju inåt och ser hur lever jag.
Ja, verkligen. Ja, men så är det ju. Och där kan man väl säga att liksom gör skillnad boken, den typen av omställning. Det här med att börja äta vegetariskt, jag är uppvuxen på kött och potatis och jag har flugit väldigt mycket och jag har shoppat väldigt mycket nytt. Det kommer per automatik när man jobbar på modetidning kan jag säga. Så de bitarna, de här praktiska bitarna, det har jag liksom löst. Jag flyger ju inte, jag har inte flugit på många år och jag köper nästan allting begagnat och det, reser gärna med tåg och så vidare. Det är inte ett problem för mig längre, det är inte ens en uppoffring utan det har blivit norm i mitt liv nu. Och att det är väldigt skönt att inte känna det här ständiga behovet av nästa shoppingkick. Liksom. Men sen skrev jag ju den här boken... Mitt i lite en kaotisk situation i mitt eget liv. För att min mamma blev dålig och jag är enda barnet och så vidare. Så att hela våren var väldigt, väldigt stökig för mig. För jag hade bokdeadline och mycket annat att göra och sådär. Och då kände jag att nu lever jag inte alls som jag lär. Utan jag skrev en bok och bara kände att mitt liv är raka motsatsen mot det här just nu. Så det är inte lätt och det är ju en resa för mig också. Jag lärde mig väldigt mycket av att skriva boken och börja fundera kring mina egna val och liksom stressnivåer. Och även om jag sänkt liksom mina klimatutsläpp väldigt mycket på de senaste 4-5 åren så är det inte som att jag har balans i alla delar av livet ändå. Och det tror jag liksom, det är svårt i det här tempot som samhället är i. Så att det får man ju jobba på. Men jag fick mycket insikter liksom, när jag skrev den om att så här, men det här vill jag ju ändra på själv också. Så det är inte, boken är inte en, det här, allt det här har jag gjort, följ mitt exempel. Utan det är snarare liksom lika mycket en handbok för mig som för de som läser den.
Ja, men jag har ju läst boken och det var en tankeställare som jag också fick, just det här balansen såklart. Mm. Som vi alla brottas med, att
verkligen
få räcka till som... I sitt jobb, i sitt privatliv med barn och ja, men också gå till botten med det. Vad är det viktigaste och vad är det vi behöver?
Ja, men verkligen.
På riktigt.
Ja, och jag förvånade mig nästan själv lite grann för att när jag började skriva så hade vi liksom, vad ska man säga, en grov skiss över kapitlen. Vi ska skriva ett kapitel om tid, vi ska skriva ett kapitel om gemenskap och community och sådär. Och så började jag skriva och så visste jag ju inte riktigt vart det skulle ta vägen. Hur jag skulle få ihop helheten sådär. Och så började jag så här inse att, nej men vänta, här ska jag plocka in en modell som min personliga coach tog upp med mig i ett samtal. Den passar jättebra in här. Och det hade jag aldrig trott att det plötsligt skulle bli liksom någon slags självutvecklingsbit i det hela. Men jag insåg det att jag tror att man måste börja så långt liksom in i kärnan som möjligt. Så här, vad gör mig lycklig? Vad saknar jag i mitt liv nu? Vad har jag för balans idag? Ja, men jag trivs jättebra på jobbet, men jag har inte tillräckligt med tid för mina barn. Och jag har ganska ont i ryggen för jag sitter på kontor. Liksom, alla de här små pusselbitarna som på något vis måste bli en bra helhet. Mm. Och då bara, den här modellen är ganska bra. Det är liksom ett hjul som handlar om balans i tillvaron. Och så gjorde jag någon slags klimatvinkel på den då. För jag tror ju... Jag tror att vi lever i en tid då vi hela tiden tänker, och sen ska jag förverkliga min dröm som är. Så vi lever ganska lite här och nu. Utan man bara tänker, ja, men jag drömmer om att köpa det där huset på landet. Eller vad det nu är. Eller gå ner i tid och jobba halvtid och mer tid för djur eller natur eller vad det är. Och att vi inte aldrig riktigt tar det där klivet över, utan vi bara går och drömmer om det. Så att jag hoppas ju någonstans att man ska få lite blick på sitt liv och kanske inse att, ja, men om jag börjar ställa om så kanske det är vägen till den här drömmen. För att man handlar begagnat, kostar mindre än att köpa nytt, äta vego och inte svinna mat, kostar mindre. Plötsligt så har man liksom en ekonomi som kanske tillåter att gå ner i tid eller flytta ut på landet och jobba på distans eller vad det kan vara. Ja, så jag hoppas väl liksom att den ska ge lite... ja, men lite idéer om hur man kan börja rucka på sin egen tillvaro in a good way. Liksom.
Får du känslan av att pandemin har fått oss mera mottagliga för de idéerna?
Jag tror det. Dels för att under pandemin så började ju fler flytta ut från Stockholm än in. Och det har ju inte skett på jättelänge. Vi har ju alltid haft folk flyttar till städerna. Liksom. Och under pandemin var det första gången som siffrorna blev tvärtom. Så det visar ju ändå att ganska många bara tänkte, men jag kan ju jobba hemifrån nu. Jag kan lika bra göra det från sommarstugan eller från släktgården eller vad det nu kan vara. Och det är ju spännande att, okej, okay, så vi var inte så kära i citylivet ändå då. Som vi kanske har tagit som en slags norm. För 200 år sedan så var det ju typ 80% som bodde på landsbygd. Och nu är det 85% eller 90% som bor i stan. Mm. Så stadslivet är ju norm. Och det är så spännande att vi kanske då började inse att det går att... Alltså det behöver inte vara givet att det så här livet ska vara. Och det tror jag pandemin lärde oss lite. Och det var ju samma med mig, att jag hade ju mycket mindre att göra under pandemin. För att föreläsningar blev avbokade och sådär. Och bara vad det gör med en att ha mer tid. För den sommaren, den första pandemisommaren där, så gick jag ju in i semestern och var utvilad innan semestern. Istället för att jobba som en galning ända in i kaklet och sen liksom gå in i semestern med så här kaninpuls. Liksom. Ah. Och det var så här, men det är så här semestern ska vara. Det ska vara 3 veckor av gött, inte en vecka av äntligen är det semester. Och sen så börjar man liksom nästan nedräkningen tills man måste tillbaka in i stressen igen.
Man varvar ner första veckan på semester, man har en vecka semester eller två.
Och sen börjar man hetsa upp sig igen. Ja. Så det är ju, det var bara en sån intressant erfarenhet. Och sen, nu jobbar jag ju mer än så igen, såklart. För att när allting börjar snurra igång, då ökar tempot igen. Men det var ändå en intressant liksom, känsla av, ja, det är så här balans kan kännas. Att vara utvilad nästan jämt. Och ha tid och ork till att göra de här sakerna. Som att liksom, ja, men inventera barnens kläder inför hösten. Och börja leta det som saknas på loppis. Och liksom inte känna det här, gud det regnar imorgon och galonbyxorna är i fel storlek. Det var ju en otroligt härlig känsla ändå. Och sen var det ju mycket som var negativt med pandemin förstås. Verkligen. Så att jag hade ju önskat att man hade kunnat lära sig det på ett annat sätt.
Mm.
Men det var ändå så här... Världen stannade upp lite och så drog alla lite av ett djupt andetag. Alla utom vårdpersonalen.
Mm.
Men alla vi som hade helt vanliga kontorsjobb. Liksom bara, så här kan det också vara. Det är ju intressant.
Men det är också intressant det här med kriser. För att krisen nu, vi har energikrisen. Plötsligt så googlar alla på vad är det som drar mest.
Ja.
Hur kan vi sänka kostnaderna när Precis. Man står inför faktumet. Att det kommer att bli väldigt dyrt i vinter. Att... förbruka el. Och lika med mathantering, att vi ser att plötsligt är matpriserna mycket högre. Och då börjar vi säga att vi kan inte slänga mat.
Nej.
Så det finns ju något, mitt i allt så finns det ju något positivt som kommer ut.
Verkligen, och det är ju det som, det är det som ändå är det svåra med hela klimat, liksom, klimatfrågan. Att det handlar så mycket om attitydförändring och det tar tid. Så det är därför vi behöver skarpare lagstiftning och vi behöver att liksom politikerna plockar bort det sämsta så att det inte ens går att välja och liksom styr oss med fast hand in i någonting. För då håller vi ett tempo som är tillräckligt och det gör vi ju inte idag. Men sen den här attitydförändringen, på ett sätt, alltså ingen vill ha en energikris, men det lär ju oss någonting. Vi har tagit så mycket för givet och att plötsligt inse att så här, jag måste börja tänka på de här sakerna oavsett vad jag tycker om klimatet eller hur viktigt det är, för att plånboken styr också. Liksom. Jag tror att det är ganska nyttigt för oss, för att vi har tagit allt för givet. Att det alltid är välfyllt i matbutikerna, att det alltid finns billig el och man kan liksom köra stora bad varje dag och det spelar inte så stor roll. Liksom. Det är ju en, äldre generationer har ju upplevt sånt här. Om man är född liksom i krigstid, då har man ju upplevt det här. Men vi, alltså, vi har ingen aning.
Nej,
det,
nej,
det är lite inte. Nyttigt, tror jag, att få lite liksom, känna på vad som kan hända och hur man ska bete sig då. Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En sak som du belyser som jag tycker är intressant är ju hur pass omedvetna vi är om hur mycket vi faktiskt konsumerar inredning. För du skrev det att inredningskonsumtionen ökade mest av alla kategorier 2009-2019.
Mm.
Det var 47% på 10 år.
Och det är dessutom innan pandemin. Sen kom pandemin då vi slutade köpa kläder, för vi satt ändå i pyjamasbyxor framför Zoom och hade träningskläder jämt, typ, för att vi träffade inga. Men vi tillbringade extremt mycket tid hemma och började titta på våra hem med kritisk blick och bytte. Så inredningsbranschen gick ju som tåget under pandemin. Så att det är ju förmodligen ännu högre siffra nu. Så att, och det är ju också, det kom en konsumtionsrapport 2018 som visade att inredningskonsumtionen är ju den konsumtionskategori som vi missbedömer vårt eget beteende inom mest också. Att de hade frågat hur har din inredningskonsumtion förändrats mellan, jag tror att det var 2010 och 2018. Och de allra flesta, ja, den har nog minskat med 3-4%. Den hade ökat med över 20% i snitt. Och det är ju för att vi inte riktigt förstår. För när jag växte upp, då åkte man till möbelvaruhuset och köpte en soffa. Och sen behöll man den i 25 år.
Och den var långt bort.
Den var långt bort på landet. Och det var stort och bökigt. Ja, men det var liksom ett projekt att köpa inredning på ett helt annat sätt. Nu kan vi ju klicka hem soffan i telefonen. När vi sitter i en soffa kan vi klicka hem en ny soffa. Och vi går in på en modebutik för att köpa strumpor. Och där finns det också kuddfodral och ljusstakar och allting har ju blivit väldigt mycket mer lättillgängligt, så jag tror inte vi tänker på hur mycket inredning vi köper.
Mm. Förrän vi öppnar skåpen och ser att det bara ramlar ut.
Precis.
Som vi sitter nu hemma hos mig, jag har min vaskollektion som är gigantisk. Just vaser känner jag att där behöver man ha.
Där behöver man en garderob.
Där behöver man en garderob. Men den ska vara välkurerad.
Ja, men verkligen. Och det är inte som att jag är någon minimalist, långt ifrån. Jag vill också omge mig med vackra saker. Det har ju inte förändrats. Jag kommer ju ändå från en bakgrund av att gilla färg och form och jobba med mode och inredning. Liksom. Jag tror mer det bara handlar om där har jag liksom blivit väldigt mycket inne på Estrid Erikssons spår och allt hon försökte lära ut där med att men hemmet är liksom en resa som sker under hela livet. Det handlar inte om nu är det säsong höst 2022, då ska det se ut så här. Utan det är ju mitt hem, mitt liv, min resa. Och att där ska det fyllas på. Men någon gång blir det ett arvegods som tillkommer för att någon går bort. Eller...
Precis, det har jag här ja, på golvet bredvid oss.
Precis.
Man har fått lite tillägg.
Och det är ju liksom en... Och någonstans gör man kanske en investering i något väldigt vackert som man verkligen känner att det här kommer jag behålla resten av livet och så vidare. Och sen är det behov som förändras för att man är barnfamilj och sen är man tonårsfamilj och sen så flyttar barnen hemifrån och då får man nya behov och sådär. Så det är ju liksom det perspektivet jag tänker att man ska ha istället för att vad är hett nu? Hur ska mitt hem, borde det se ut på Instagram liksom? Där har vi lite tappat kollen och Estrid var ju också väldigt duktig på att säga det här med att det ska vara... En mix av saker du verkligen, verkligen tycker om. Då blir det bra. Det ska inte vara vad någon annan säger att man borde ha. Utan det ska vara de här sakerna som verkligen talar till mig. Inte säkert till dig, men till mig. Mm. Och så så att hon var ju helt rätt ute för länge, länge, länge sedan. Hon är ju fortfarande en ikon. Och det är ju av ett skäl.
Mm.
Så att om vi lyssnar lite mer på gamla kloka röster. Och lite mindre på reklam. Så kanske vi... har lite lättare att sortera.
Precis.
Vi är ju en missnöjes... Någon slags missnöjes samtid.
Ja, och sen har vi inte... Fel, liksom. Som du sa innan, vi har inte riktigt tiden heller.
Nej.
För att om vi ska sitta och du ska bestämma... Vad tycker jag är fint?
Mm.
Vi tar soffan. Vad vill jag köpa för soffa? Vad har jag för plånbok? Vad har jag för behov? Vad tycker jag om?
Mm.
Så tar det ju tid.
Ja,
det är ju lättare att bara tjuff då... Som du sa, klicka hem än att... Ta den här tiden att verkligen köpa något som du kommer att ha länge.
Ja, men verkligen. Och jag tror också att just det här enorma informationsflödet och reklamsamhället vi lever i. Jag tror att jag skriver i boken, jag kommer inte ihåg alla siffror, men jag tror att vi möts av 10 000 kommersiella budskap per dag numera. Och att det i sig påverkar ju oss säkert mycket mer än vi tror. Att vi hela tiden matas med... information av olika slag istället för att känna efter liksom. Och sen just det här att det finns sånt enormt utbud av allting och det skriver jag också om i boken, det här med att det blir en slags rädsla för att välja fel. Om det finns 100 soffor och du behöver en ny soffa, oavsett vilken soffa du köper av de här 100 så känns det som att det är 99% risk att du väljer fel. Finns det 4 soffor att välja på, då har du plötsligt 25% chans att välja rätt. För det finns bara 4. Så att just det här att det är så enormt utbud gör ju också att vi ständigt... Jag tror det är svårt att köpa något för livet. För att vi tänker att det kommer att stå en snyggare soffa runt hörnet. Liksom.
Men tycker du att vi kan underlätta för konsumenter genom att det blir tydligare märkning? Jag tänker på material, vi tar soffa som exempel, det är ju väldigt mycket material som går åt till en just soffa. Och vi vet ju knappt vad den består av.
Nej,
det är
verkligen.
Inte så att man får se den i tursågad när man köper den.
Nej.
Och sen också
det hade varit en bra idé, inser jag nu. Det hade faktiskt varit intressant att få se, liksom, se den i genomskärning, bara för att få en känsla av hur mycket material och hur mycket plast eller vad det nu är.
Precis, det kan vi ju säkert fixa.
Såga lite
bara så kan vi snart se det. Men jag tänkte på just det med också vi pratade om förut, just det här med certifieringen när det gäller trä. Kommer vi att se att det finns till exempel hyggesfritt träd? Alltså
träslag och så? Jag hoppas det. Alltså jag hoppas att nu är det ju förmodligen på gång till exempel att företag inte längre får hitta på egna märkningar. Typ conscious choice-aktigt så. Utan den typen av märkningar blir förbjudna förmodligen på EU-nivå. Inte klart än, men förmodligen. Och det här är ju, för nu är det ju en djungel, det är liksom hälften tredjepartscertifieringar som är oberoende och liksom, som man kan lita på i konsumentperspektivet. Och sen alla företag som har jättemycket kollektioner och så gör de en som är mer hållbar inom citationstecken och så får den någon form grön märkning. Och det blir ju som en märkning och så tänker man att det där är ett bättre val än det som hänger bredvid. Men det blir ju väldigt mycket greenwashing i det, för att det är ju marginellt bättre och det är kanske på ett sätt som egentligen inte är så viktigt och sådär. Så det tror jag är en bra grej, om det plötsligt så ska man kunna lita på att ser man en märkning då betyder den någonting. Mm. Så jag hoppas verkligen på den förändringen. Mm. Då blir det svårare att greenwasha helt enkelt. Men sen så är det ju verkligen, jag brukar säga att det är svårare att när man får den här frågan om vilket material är mest hållbart eller liksom vilket material ska man titta efter. Det går liksom inte att säga så, för det beror ju helt på hur materialet används, i vilka mängder den här produkten liksom produceras, volymerna, hur vi tar hand om saken, vad som händer med den när den slängs, om den slängs. Så det finns ju liksom inget sånt här, gå alltid på bomull. Men bomull, det går ju åt jättemycket vatten, och är den inte ekologisk så är det en massa miljögifter och så vidare. Utan istället bara tänka att du behöver inte lära dig så mycket om du köper begagnat. För då spelar det inte så stor roll vad det är för material. För den är redan producerad. Det har inte producerats något nytt för din skull. Så att jag tror inte vi ska lägga för mycket ansvar på konsumenten. Men däremot förtydliga hur stor skillnad det faktiskt är mellan en ny och en gammal. Till exempel då, så om man tar inom mode som det finns mycket mer beräkningar på än så länge. 394 gamla jackor motsvarar en ny i utsläpp.
Så nästan att så, 400 jackor.
Ja, du kan ha en garderob med 400 jackor. Om du låter bli att köpa en ny. Du hamnar på samma nivå. Liksom. Och du behöver inte 400 jackor. Så köper du 3 begagnade eller 8 begagnade så är det ju oändligt mycket bättre än en ny. Så att jag tror att det är viktigare att liksom belysa hur stor skillnad det faktiskt gör. Det här med att lackera om köket istället för att riva ut det och sätta in ett nytt. Också gigantisk skillnad.
Mm.
Och får vi bara kolla på de siffrorna, då tror jag inte vi behöver så himla mycket mer. För det blir så in your face hur galet det är med den nyproduktion som sker idag.
Vore inte det fantastiskt att ha ett sånt stort byggvaruhus? Men bara man går runt och tittar på gamla kök.
Ja, verkligen. Och liksom potentialen i att, så här, att det också finns en person där som säger, ja, men okej, vilken färg vill du ha på köket? Ja, jag vill ha ett ljusgrönt. Okej, men välj en modell du gillar och så ser vi till att det blir lackerat i den nyans du vill ha. Och det är linoljefärg eller liksom att det blir lätt att göra de här bra valen. Ja, då tror jag att fler skulle vara positivt inställda till det här, för det skulle inte vara så mäckigt.
Så kommer någon att montera dit det och anpassa det till ditt.
Precis. Och det är inte omöjligt. Det här går ju. Det måste nog bara komma dels modiga företag som vågar. Men sen måste det ju också komma på plats lagstiftning och så att det blir en lika spelplan för det företag som verkligen vill göra rätt. Och de som verkligen inte bryr sig idag.
Mm, precis.
Men det finns så mycket potential. Det är därför jag är så... Jag fattar att jag kan låta lite nyfrälst ibland när jag pratar med det här, men jag tror att framtiden är fruktansvärt spännande i det här, vad det finns för möjligheter som inte finns idag. Tänk, innan internet var det ingen som kunde föreställa sig internet. Och jag tror att det väntar jättemycket sånt runt hörnet, men som vi inte riktigt kan förstå vad som är på gång, för att det är liksom för way out there för oss på något vis, men som har med omställningen att göra. Det kommer ju bli så att vi inte köper 7 nya soffor utan vi köper en soffa som sen förvandlas 7 gånger och företagen säljer samma soffa 7 gånger och sådär. Det är ju på gång, men pusselbitarna måste komma på plats och sen handlar det ju extremt mycket om vårt mindset, tror jag. Att börja se på konsumtion på ett annat sätt och se oss själva som ägare istället för, eller se oss själva som användare istället för ägare. Att vi behöver inte äga varenda grej, vi behöver kanske en funktion. Borren. Vi behöver ett hål i väggen. Vi behöver inte en borr. Liksom.
Nej, som används en gång vart 50 år.
Precis, 18 minuter under hela sin livstid faktiskt.
Ja, det känner ju alla igen sig.
Ja, och så har man de där överfulla förråden och så är det en vacker hösthelg och bara, vi måste rensa förrådet istället för att ge oss ut på äventyr för vi drunknar i våra prylar.
Liksom. Där är jag inför denna helg. Men du, jag har en vän som heter Lars Nilsson som bor utomlands en del. Som är designer. Och han skickade igår en artikel från The Guardian. Där det står att den här jättestora Selfridges-varuhuskedjan i England. De vill att 2030 ska hälften av deras kundkontakt handla om resale, repair, rental och refills.
Det låter ju fantastiskt.
Ja, som svar på att de har då sån ökad efterfrågan på hållbarhet.
Ja. Synd att de bara inte säger 75 eller 80. Alltså att det ska vara mer än hälften så att det blir normen.
Ja, 2030 då.
Ja, det är ändå ganska skarpt.
8 år på sig då. Men tror du att vi kommer att få se en liknande utveckling här i Sverige på de här kommande?
Ja, alltså jag tycker det är så intressant att inte Sverige ligger mer i framkant än vad vi gör. För att Sverige har ju ofta legat i framkant med digitaliseringen och liksom vi har varit spjutspets i väldigt många lägen. Men det är lite som att vi är försiktiga i det här läget. Finland bedöms ju ligga 10 år före oss till exempel.
Oj!
Och Holland, det kom en rapport i våras som sa att Sveriges ekonomi bara är 3,4% cirkulär idag. Resten är linjärt fortfarande, alltså vi tar resurser, vi gör någonting, vi använder det, vi slänger det.
Och det är inte återuppleva 3,4%.
3,4%. Och det betyder inte helt och hållet att övriga 90+% är liksom värdelöst, utan det handlar bara om att man inte riktigt utnyttjar potentialen. Det finns väldigt mycket man skulle kunna göra med små medel. Men där är vi idag och världssnittet ligger på över 8%, så vi ligger ju långt efter världssnittet. Nederländerna är uppe i 24,5% cirkulär ekonomi i samma rapport. Så det, vi börjar halka efter och jag tror att vi har ju ridit så enormt på att vi var bland de första med internet för hela befolkningen. Det rider vi ju på än idag. Att vi ligger ju fortfarande i topp när det gäller liksom internetanvändande. Så varför inte vilja ligga först i det här? Vi kommer ju vinna på det i 50-100 år till om vi bara vågade satsa mer. Finland tog till exempel fram en circular roadmap för hur hela landet skulle bli cirkulärt. Och det är därför de ligger 10 år för oss. Någon sån plan har inte vi haft. Liksom. Så att, ja, nu har jag glömt bort vad din fråga var. Vad sa du?
Nej, jag lyssnar.
Jo, kommer vi se det här mer i Sverige? Ja, men det tror jag och jag hoppas det. Vi har ju ändå den här återbruksgallerian Retuna i Eskilstuna till exempel, den är ju, när den kom, och den har ju funnits länge, jag vet inte, 10-12 år kanske, den var ju först i världen typ. Så att den har ju varit omskriven i media över hela världen. Nu börjar det poppa upp lite liknande varianter eller delar av gallerier. Jag var hemma i min gamla hemstad Sundsvall och i en av shoppinggallerierna utanför stan där har det blivit en circuit, heter det, som är som en återbruksgalleria i den vanliga gallerien. Där man köper det så här förpackningsfritt och kan hyra saker och laga och second hand och sådär. Så det är ju på gång, men det går för långsamt skulle jag säga. Och så länge det också hamnar, jag tror mycket av de här satsningarna hamnar liksom inte i riktigt rätt läge geografiskt. Det hamnar i ett industriområde. Så då är det bara de som verkligen är pepp på det här som åker dit. Det måste ju vara Drottninggatan i Stockholm som gör ett statement. Där folk går varje dag och där liksom kommersen pågår redan. Så det är lite modigare fastighetsägare, lite modigare tag från svenska staten. Lite modigare företag som vågar satsa. Liksom. Och jag tror att alla har vinna på det i längden.
I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på i ett kommande avsnitt.
Ja.
Vem är det som du skulle vilja att jag träffar?
Ja, men det här var inte lätt. Det finns ju rätt många man vill höra. Men jag skulle vilja höra Kalle Forsberg som säger ju att han är krukmakare. Men vi kanske mer känner honom som keramiker för han gör fina koppar och sådär. Min favoritkopp hemma är Kalle Forsberg. Och han skrev ett blogginlägg för, jag tror att det är typ 6-7 år sedan, som heter Är koppen dyr? Som fick ganska mycket uppmärksamhet just för att han belyser att vad vi sätter värde på. Alltså att vi tycker att en kopp är dyr för att den är handgjord och vad det egentligen resulterar i, vad han får i fickan och så vidare. Och det är det där blogginlägget har stannat hos mig. För varje gång jag liksom står med någon form av hantverk i handen på en marknad eller i en second hand butik också, så tänker jag just liksom verkligheten för den som har gjort den. Och jag skulle jättegärna vilja höra mer av Kalles tankar kring det här.
Intressant. Vi har ju spelat in med hans fru,
Marika. Ja, då är det väl verkligen dags för Kalle, tycker
jag. Ja, verkligen. Tack för tipset. Jättebra. Om man vill komma i kontakt med dig, hur nu finns du ju på så många kanaler.
Ja, men verkligen.
Var
lite för många ibland. Ja, men det enklaste är nog att kanske gå in på antingen Instagram eller min blogg. Jag heter samma sak på båda, mariasoxbo.se.
Tusen tack, Maria.
Tack snälla för att jag fick vara med.
På Instagram kan du se filmer och bilder på inredningspoddens alla gäster under @inrednings_podden. Du kan även följa mig på @Johanna_Hulander, alltså HULANDER. Och nytt för i år är att det äntligen kommer att skickas ut nyhetsbrev som handlar om poddavsnitten, men även sånt som jag vill dela med mig av inom inredning, design och arkitektur. Så missa inte att prenumerera på nyhetsbrevet som finns länkat i profilerna på Instagram.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.